I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här skrev Magnus Ekeberg efter matchen mot Malmö FF. Tror inte vi kan hylla Sebastian Larsson nog för igår. Sebastian Larsson är en av landets mest rutinerade spelare. Vägrar tro att han gör något utan att vara medveten om det. Så. Mannen är ett geni. Vad hände egentligen igår? Vi tog med nöd och näppe vårt tredje raka kryss efter en rätt risig insats mot en motståndare som kunde ses vara bättre. För vi såg en jävligt snygg frispark. Men hade han firat i deras mål hade det stannat där. En lättnad över att sluppet förlora, men en gnagande oro inför avslutningen. Men han gör sin rysning mot deras bänk. Får läktarna tog sig explodera. Laget att plocka fram hjärtat och ta fighten. Hela bänken från avbytare till funktionär att rusa in med glödande ögon. Den sammanhållningen, den enigheten, den lagändan. Rösslet på fattningen. Lund grinar gnälligt. Ekvall vill ta i ännu mer från upp till idolen Mats Olssons AK-vision. Lau ligger i fosterställning och fäktas med sina väderkvarnar. Bayern och Ifif Twitter tävlar i tårar. Alla hatar oss. Jag somnar och vaknar med den här månadens största leende och alla åker till Östersund med en energi större än vad 3 av 9 poäng egentligen borde betyda. Sebastian Larsson. Ett geni. Jag älskar honom.
Nummer 27. Jag är ett hår för fan, jag är bengaler, jag är radio Råsunda. Jag är Sveriges vackraste emblem, jag är Kenny Pavis spark mellan en djurgårdares ben. Jag är Bojan Djordjic attityd, jag är en bira.
Då hälsar vi välkomna till Radio Råsunda, episod nummer 180 är vi uppe i nu. Stort nöje att säga välkommen till Fredrik Söderberg.
Tackar, tackar.
Jag tänker att många har ju sett och kanske läst främst om dig hittills, men du är ju hattens grabb.
Ja, det stämmer.
Men du är ju här främst för att du gör ett jävligt bra jobb för AIK som marknads- och biljettansvarig, va?
Ja, precis. Fall det är bra jobb för väl kanske andra bedöma, men det är i alla fall det jag gör på AIK.
Hur skulle du säga att den liksom, vad innebär det lite kort just nu?
Rollen som biljettansvarig grundar sig ju framförallt på att se till att vi säljer så mycket biljetter som möjligt, naturligtvis. Både en långsiktig strategi med årskort och lösbiljetter per match. Sen är jag också ansvarig för egentligen all kommersiell kommunikation som vi gör som rör andra intäktsområden också. Jag ansvarar för det, vad ska jag säga, den gruppen som jobbar med det och det, har liksom någon övergripande marknadsföringsansvar. Men mitt primära arbetsområde handlar om biljetter. Och det som blir lite roligt är där just att jobba både långsiktigt och kortsiktigt. Vi har under hösten sett flera matcher där man får gå in och jobba med att bygga upp någon form av hås kring till exempel Hammarby derbyt eller nu Malmö-matchen senast. Och då blir det väldigt mycket operativt planeringsjobb från ena dagen till den andra.
Mm. Jag tänker att vi kommer in mer på strategi och liksom hur ni har jobbat och strategi framöver. Men vi tänker att vi pratar lite som gnagare. Det är väldigt många som har tyckt och tänkt senaste dagen om AIK och värdegrund och firande hit och dit. Mm. Och vi har ju, som du nämner, Malmö-match som var väldigt upphåsad och väldigt omskriven i efterhand.
Ja, just det.
Med en Sebastian Larsson som drar in en magisk frispark in i 6:e minuten. Hur, liksom, det ser ju onekligen jävligt bra ut just nu som, mm. För AIK och plocka hem Lennart. Om vi börjar med Malmö-matchen som spelades i måndag, slutar 1-1 på Friends Arena. Vad är dina tankar efter fighten?
Mina tankar var att det blev lite så som vi försökte håsa det, det vill säga att det var ett historiskt ögonblick. För jag tror att det här som vi upplevde i måndags på Friends Arena är någonting som man kommer bära med sig och kunna berätta om lång tid framöver. Och det där tycker jag är AIK-livet i ett nötskal. Att man har de där minnen, de där ögonblicken. Och det är så jäkla häftigt när de kommer. Och på något sätt så vet man att fan, det här är stort.
Mm. Ja, för det, som, jag håller verkligen med. För att det är lite det jag vill komma in på. För att det blir ett sånt jäkla efterskall av det här. Det är liksom inget man kommer... Nu är det lite kvar på säsongen och det betyder jävligt mycket åt båda håll. För både AIK och Malmö och liksom, mot andra lag också. Så att det grinas på Twitter och skrivs i forum och hit och dit. Mm. Men vi pratar lite med mina polare. Så det är lite så här Barcelona-skandalen 99. Alltså det är en sån man bör med sig. Sen var ju den mer negativt laddad såklart än vad det här är. Men liksom... Då börjar man ju komma in på sig så här, men är det här ett AIK-problem eller liksom något som kommit fram? Vi pratar mycket om att det är kanske Malmö som har pratat upp det här rätt mycket under matchen, att det släpps så mycket endorfiner och liksom så under matchen. Hur såg du på det rätt som AIK-are när det hände? För det är ju först en magisk frispark, så det är bara det är ju mycket känslor. Och sen när han rusar mot västra, nordvästra hörnet där bänken är.
Ja, då ska jag ju plågsamt erkänna att jag klarade inte av att se slutet av matchen. Så att jag gick ner i bakom läktaren och kollade på TV. Så att när målet kom, för jag mådde så dåligt. Så att det är, så jag såg egentligen inte själva upplevelsen. Jag har bara sett de TV-bilder som var sen, och själva händelsen i sig tycker jag väl egentligen inte att jag, ja, det är väl uppenbarligen sånt som händer på en fotbollsplan. Jag har liksom aldrig varit, jag har aldrig spelat fotboll, så jag kan inte uttala mig om egentligen vilka mekanismer det är som triggar en sån situation, utan det lämnar jag egentligen till vår sport att kommentera. Däremot så tror jag precis som du säger att situationen med Malmö FF är någonting som liksom av naturliga skäl har liksom eskalerat de senaste åren. Det har jag tänkt på ganska mycket, för jag som då har följt AIK sedan tidigt 90-tal känner att de i slutet av 90-talet, alltså väldigt stora, den liksom stora konkurrenten utöver våra liksom Djurgården, Hammarby och IFK Göteborg, var snarare Helsingborg, snarare Malmö, vilket jag tror berodde på att vi gick om lott i resultat. När vi spelade Champions League, då åkte Malmö ut. När vi åkte ut och var Malmö SM-guld. Men vi och Helsingborg var ju mer head-to-head där ett tag. Vilket har gjort att jag har alltid haft starkare känslor historiskt med Helsingborg på något sätt som en konkurrent till AIK. Men det här har ändrat sig. Så det är absolut liksom, ja, nu är det ju uppenbart då, eftersom Helsingborg inte ens ligger i halvsvenskan, men att Malmö FF har verkligen kommit de senaste åren som den motståndare som vi liksom på något sätt mäter oss med på ett annat sätt.
Mm. För det har också varit de senaste matcherna mot Malmö, det har varit mycket med Rosenberg och armbågar och feldömda domslut på Friends Arena, det första mötet där 2013, och det var hyschningar mot Norra 2014 när de tog guldet på Friends och så här. Så att det här efterskallet som nu kommer, att det liksom, är det något, reflekterar du något över det, eller är det liksom störst av det, eller skiter du i det?
Jag skiter i det, rent ut sagt. Alltså det, för mig, det som är viktigt, jag fokuserar bara på nästa match. Så är det väl lite i och för sig som situationen är nu. Att jag har inte tid att reflektera över sådana saker. När Malmö-matchen är över, så rent professionellt så blir den ju liksom, så är den över. Jag är bara som AIK-are överlycklig att dels att jag fick vara med om det här fantastiska målet, även om jag då inte såg det förutom på en TV då. Ja. Så, men också att det förändrade förutsättningarna för AIK på det sätt som det gjorde. Resten bekommer egentligen inte mig. Jag kan inte känna att jag har någon åsikt. Det är bättre att de som är inblandade får tala om varför det blir som det blir på något sätt. Och det är också så här, ska man komma ihåg, att det är naturligt att en sån här match också har ögonen på sig från media, att det tar väldigt mycket uppmärksamhet. Vilket det kanske inte hade gjort om det hade varit en annan match mellan två lag som låg 8-9 eller något sånt där. Det är väl ganska tänkbart att det är så. Mm. Och jag tror att i grunden, jag gissar att spelare i både AIK och Malmö FF har lämnat det bakom sig. Så, tror jag.
Så det handlar om att hela sportens grej med att en match i taget nu, släpper vi det, går vidare till nästa.
Ja.
Ja, det kanske för jag borde ta efter nu, för att vi har en jävligt viktig match imorgon också.
Ja, men exakt. Och det, för sporten så är det ju nödvändigt. Ja. Och de har ju gjort det konsekvent under hela hösten, gjort det förbannat bra. Så att det tror jag är, det är ett måste.
Mm. Men vi bara lite kort om matchen också. Är Malmö det bästa laget du ser att vi har mött i år?
Ja, absolut.
Hur tyckte du vi tacklade det då? Vi hade både Tarik och Ado borta, sätter in Panos och Stefanelli. Hur tycker vi, om rent matchmässigt, 1-1 mot Malmö är ju aldrig liksom ett dåligt resultat. Sen som det blir är mycket speciellt så. Men hur känner du? Är du liksom, ja, är du nöjd med matchen? Hur AIKs uppträdande? Alltså rent sportsligt då?
Ja, alltså jag tycker att Malmö, precis som du frågar, så är ju det bästa laget som AIK har mött i år. De gör ju sin hemläxa och den otroligt bra. De gör AIK ganska dåliga faktiskt, tycker jag. Vi får inte alls till det spelet som vi förmodligen har ambition att få till. Det man känner stolthet över är ju naturligtvis det mentala. Att kunna resa sig efter det och prestera på övertid. Och det är väl lite det som, utan att gå någon som helst händelse i förväg, det är det som på något sätt också symboliserar klubbar som i slutändan vinner mästerskap. Att kunna faktiskt inte prestera på topp och ändå leverera i slutändan.
Mm. Bra, jag tror vi släpper Malmö-fighten där och kliver vidare, för vi har ju Östersund imorgon, bortaplan. Ska du upp?
Ironiskt nog så får jag inte ledigt från min arbetsgivare.
Då ska jag göra
det. Så här är det, vi fattade ett beslut internt att jag grejer inte det med den arbetsbördan som jag har nu, utan jag måste vara kvar och jobba. Vi är ett gäng som måste stanna kvar och arbeta. Och har jag ingen funktion där uppe så gör jag ett bättre jobb för AIK på platsen.
Linjen, jag är pendeltåg. Jag är en chip mot Barcelona från Neshimor. Jag är Viktor Lundbergs höger fot, Björn Westrums övertro. Jag är hybris.
Jag är så här. Du kliver in som rollen som biljettansvarig och marknadsansvarig, säger man så också.
Biljett- och marknadschef tror jag är den officiella titeln.
Tillträdde 1 juli 2018.
Ja.
Hur liksom, känner du som liksom AIK att det liksom är en roll som, vad ska man säga, stod skriven i stjärnorna för dig, att vara liksom dit vilja? Det här är drömjobbet.
Ja, alltså att få jobba med AIK så passionerat är ju naturligtvis en dröm. Men det är ju inte självklart, tycker jag, att kliva in på någonting bara för att det är AIK, utan det måste ju också vara någonting där jag känner att jag kan bidra och någonting som jag känner att jag behärskar. Och på det sättet så är det ju någon form av match made in heaven, tycker jag. Att jag känner att det här är ett jobb som jag tycker att jag är någorlunda duktig på, och få jobba med klubben i mitt hjärta och den passionen man känner för AIK, det är ju naturligtvis extremt få förunnat att få en sån situation.
Mm. Vad skulle du säga att din liksom primära ansvarsområde och roll är liksom? Är det sälja slut för ens arena varje hemmafight?
Jag skulle inte definiera det. Därför att jag skulle definiera som att primära rollen är att vi hittar en långsiktig strategi som gör att AIK växer publikmässigt kontinuerligt. Det är på något sätt huvudfokuset. Därför att jag tror att vi AIK drar idag en viss volym av åskådare för att det är AIK fotboll, och sen påverkar ett sportsresultat till att vi drar ytterligare. Sen påverkar intresse kring en match, det kan vara en premiär, det kan vara ett derby, att du drar lite ytterligare. Och sen finns det faktiskt det sista spannet där det gäller att då så att säga trissa och hetsa och skapa hås och pumpa för att få ut de sista, om det kan vara 5 000, 10 000 biljetterna. Så vårt stora fokus, det vi känner att vi kan påverka, det är egentligen botten då. Mm. Att ha en så hög lägsta nivå som möjligt och trissa upp det sista toppen.
Mm.
Då sportsliga och intresse för matcher, det är ju någonting som vi utifrån från vår horisont på biljett- och marknadsavdelningen inte kan påverka på det sättet. Så att jag lägger väldigt mycket fokus just på det första, att hitta en bra strategi för AIK att växa kontinuerligt över tid.
Mm. När du säger ni på kansliet, vad är ditt team så att säga? Är det liksom folk som jobbar? Jag vet Tobbe Larsson jobbar mycket, gått över från SLO till mer digitalt arbete med Olle och Andrus heter han, va?
Andrus, ja, precis.
Är det ditt team?
Det är teamet. Ja, vi är teamet. Och de är ju genier. Fullständiga genier, på riktigt.
Mm.
Som jobbar med grafisk design och kommunikation, och i Tobbes fall då en kunskap kring sociala medier som jag är långt ifrån att besitta. Och det är väl det som gör att vi kompletterar varandra så väldigt bra. Jag tycker att vi hittat någon balans i att om jag fokuserar väldigt mycket på det långsiktiga, så är de mer händelsestyrda. Och det är precis så det ska vara. För att det ska kunna gå snabbt och fatta ett beslut att komma ut med ett grafiskt uttryck som gör någon form av skoj rip-off på Swedish House Mafia jättesnabbt. För att vi kläcker en del. Från att vi kläcker den idén till att allt är färdigt, så kan det alltså ta 25 minuter. Vilket är helt enormt. Jag har aldrig någonsin arbetat i en sån organisation där idéer kan omvandlas till handling så snabbt.
Mm.
Och då gör de det. De är så otroligt fantastiskt duktiga på det här. Och då blir det naturligt för mig att jobba med det långsiktiga och strategiska med.
Mm. För det är nästa fråga är att liksom, hur känner du att det här liksom, jobbet ni gör då, ni som team, liksom, påverkar sporten? Men det svarar du nästan på där med att det går så otroligt fort med att få ut en biljettlänk med en tydlig aktualitetsbild i form av Swedish House Mafia, där folk har sett dagligen i tunnelbanor, sociala medier och liksom, busshållplatser. Ja, intressant. För det där har verkligen hyllat i år med hela Gaget on Tour-grejen med alla aktualitetsbilder på konserter, festivaler. Exakt. Och sådär. Så att, jätteintressant tycker jag, som också är intresserad av ämnet. Men är det något liksom, vad ska man säga, hur kom det fram? Jag vet att du bara varit inne sedan första juli, men liksom, är det något ni liksom...
Ja, Gnaget om tår var något som satt innan jag kom in, så att säga. Men det som är kul med det är att jag tror helt ärligt att en sån bild i sak inte säljer biljetter. Det är inte en call to action för att sälja biljetter. Däremot så är det ett steg i processen att skapa hypen, vilket gör att det blir en otrolig liksom buzz kring den här specifika matchen. Och det är också ett strategiskt arbete. Hur arbetar vi med att få fram den här håsen och den här buzzen kring olika matcher? Det vill säga, hur kan vi lägga en strategisk plan för att vara händelsestyrda när det händer? Och det har man ju jobbat med på AIK fotboll sen tidigare. Så där tycker jag vi är återigen otroligt duktiga. Och vi har också en väldigt bra förmåga att omvandla det material vi producerar och den idé och tanke vi har kring att kommunicera kring en match till att nå ut i de kanaler som vi förfogar över. Så att det är verkligen att det är som ett eget lag med olika positioner där vi besitter olika kvaliteter som lirar fruktansvärt bra tillsammans.
Hur känner ni, för att jag vet att alla ni är ju, det är ju gnagare liksom, så i hjärtat.
Mm.
Påverkar det någonting? Hur var AIK på insidan så att säga? Jag vet många, vi är väldigt så här känslostyrda, att man vill gärna få ut saker nu och snabbt, och det ska vara liksom direkt på alla sätt och vis, och kanske inte tänka efter. Men har ni någon så här inre demon att brottas med där, eller liksom funkar det automatiskt för att det är så pass bra kvalitet?
Ja, men jag tror att det där lär man sig ganska snabbt, tycker jag. Nu hade jag ju i min tidigare roll jobbat väldigt mycket med AIK, så att jag tyckte att jag kände ju AIK innan jag började, alltså AIK från insidan innan jag började i rollen, och jag känner att du gör en särskiljning där på något sätt, vad som är din professionella roll och vad som är din känsloroll. Och det är inte jättesvårt att hantera, utan det kommer ju han som i såna här situationer. Nej, det kommer han när du inte har en uppgift, skulle jag säga. Som jag, när Sebastian ska slå sin frispark mot Malmö, för att gå tillbaka till det, då har inte jag någon uppgift egentligen. Jag har gjort mitt jobb redan. Då tar ju mina känslor över. För då kan jag inte fokusera på någonting annat. Sen lämnar jag mina känslor ganska strax efter, för då börjar jag helt plötsligt jobba utifrån de förutsättningar som finns. Men just där och då, då har inte jag en uppgift, och då tar mina känslor över. Om jag tittar på Tobbe, Andreas och Olle då, som är de andra i teamet, så jobbar ju de aktivt under hela matchen med att uppdatera sociala medier med live-rapportering och resultattavlor och allting, och har olika texter framtagna, olika grafik framtagna för att kunna leverera så snabbt som möjligt liksom. Mm. Och då misstänker jag att de känner precis som jag, att de har en uppgift, så att det blir att du lämnar någon form av känsloliv just där och då bakom. Mm. Så hade jag reagerat i alla fall. Jag tror att, som jag ser på dem, så jag tror att det är detsamma.
Du nämnde lite här att du liksom har jobbat mycket med AIK från insidan lite tidigare. Kan du nämna lite det? Du har varit på Stockholm Live.
Ja, precis. Jag började ju på Friends Arena då 2012. Som ansvarig för arena, för att ansvara för AIKs inflytt på Friends Arena. Så jag var en av åldersmännen när jag slutade där. Tror jag. Det var få som hade varit anställda på Friends Arena lika länge som jag. Det var en väldigt föränderlig tid genom tre olika ägarkonstellationer innan Stockholm Live då tog över i maj 2017.
Mm. Som du också är inne på, så det har varit en föränderlig tid och så här. Vi spelar på Friends Arena just nu. Mm. Så vi alla AIK-are, så inte bara liksom, det är vårt hem nu. Känner du, både som AIK-are och liksom, som jobbar med det här, att har vi börjat ta oss an vårt hem nu? Ja. Det tänker jag går hand i hand med hur man styr kommunikationen och biljetthantering och liksom, hela rubbet egentligen.
Exakt, du uttrycker det väldigt, väldigt väl. Vi tar oss an Friends Arena som vårt hem. Det går inte blunda för att det har varit en turbulent tid i det som har varit. Men jag ser ju också väldigt tydliga signaler på att vi som grupp, som enhet, om man tittar på AIK och AIKare, är på väg att anamma vår hemarena som ett hem. Men det krävs ju också att vi jobbar med det aktivt. Någonstans så har jag landat i att man skiljer på ett hus och ett hem. Där om vi ska då benämna Råsunda stadion, så var ju det ett hus som man kunde ha mycket synpunkter på, men det var framförallt ett hem. Och det är inte konstigt att när du då kommer in i ett ny byggnad, att du inte har den hemkänslan. Och i ett sånt här fall så tar ju det betydligt längre tid än om du flyttar till ett hus som privatperson naturligtvis. Därför att du behöver bygga upp din känsla. Det börjar förmodligen med att du skapar dina egna matchdagsrutiner, tror jag. Där tar man någon form av första steg till att få en hemmakänsla. Och sen så är det naturligtvis de minnen som över tid skapas på din hemmaplan som gör att du anammar det som ett hem. Jag tycker att vi har kommit en bra bit på väg. Och det här är någonting som är framförallt bra för AIK fotboll. Mm. Vi gör oss själva en otjänst om vi inte tar oss an Friends Arena som vår hemmaplan.
Som en full streamad borta match, som 2-1 ifrån Kärnströmmen måste match. Jag är Robin Quaison mot United.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det har varit ett väldigt framgångsrikt år på många sätt. Det har varit redan från början, minns jag, när vi stod på ett kallt Skytteholm i början av januari och var väldigt så här, nu ska vi ta oss an de ljusblå jävlarna, tror jag. BV uttryckte det på i mikrofonen där.
Yes.
Men det har vi verkligen gjort. Det känns som att, och det har folk som varit här, både spelare och ledare, att vi tar an oss där tillsammans. Och så känns det ju både för kansli ner till juniorlagen att vi gör det här tillsammans. Liksom. Mm. Hur... Vad ska man säga? Det är klart att det är en, vad säger man, hjälp eller språngbräda till att det blir bra liksom snack kring klubben och kring matcherna. Men jag tänker så här, många kanske pekar på att men det har gått bra i år, det är därför bra positivt på läktarna, men hur jobbar man när det är tufft? Har vi liksom någon åtgärdsplan? För att jag tänker, oavsett hur det går ut i år, så kommer vi behöva ta ett nytt tag till nästa år. Och vi bibehåller det, för att som jag känner nu i alla fall som gnagare, det är att jag börjar hitta min plats på Friends Arena så här. Det är klart att det påverkas mycket av att det går bra för fotboll, men hur liksom jobbar man kontinuerligt med det där så att man vill behålla den känslan? Är det något ni snackar om? Eller?
Jag skulle säga att det är mitt huvudfokus. Att hitta det där. För att på något sätt vi ska hela tiden känna att vi har en plats där vi kan växa tillsammans. Sportsligt, det är självklart. Jag vore ju dum om jag satt här och sa att det sportsliga resultatet på något sätt inte påverkar våra publiksiffror, för det gör de ju. Och vi har gjort ett, jag vet ju vilket hästjobb vi har gjort för att nå upp till 49 000 mot Hammarby, men jag kan vara minst lika stolt när vi når 17 000 drygt mot BK Häcken, för det är en mycket mycket svårare match att skapa en hype kring. Just i det fallet så hade vi ju ett samarbete med supportergrupper primärt. Tror jag Solinviktus och ASK. Även Ultrasnor. Det lyckades naturligtvis skapa en hype. De typen av kampanjer är jag jättenöjd med. Där kan jag nästan känna en ännu så här wow-känsla för att vi når. Då kan man jämföra med vad BK Häcken en sommardag har dragit tidigare år och sett att här har vi ökat liksom 6-7 tusen människor. De här 6-7 tusen människorna är sådana som vi har kunnat ta hit. Många av dem kanske är första gångs besökare. Vi får försöka fånga upp det. Hur kan vi göra för att få första gångs besökarna att komma ytterligare ett par gånger? Hur kan vi få de som går 3-4 matcher per år att börja gå 7 matcher per år? Hur kan vi få de som går 7-8 matcher per år att köpa årskort? Etcetera. Så allt det här, allt vi jobbar med tycker jag är att skapa en grund för AIK fotboll som inte är påverkat av det sportsresultatet. Sportsresultatet kommer alltid påverka oss, men om vi har gjort vårt jobb rätt så har vi en så tillräckligt stark fundament.
Vi som sagt, långt kvar på säsongen. Det är egentligen bara 3 matcher, men det är långt kvar, det mycket kan hända. Men vi går in lite på det nu, men redan till nästa år så säsongsförsäljningen startar tidigare än någonsin i år. Jag vet att ni tydligt gått ut med att liksom, att det finns en anledning till det. Kan du berätta lite mer om det, bara för att liksom inte förklara, men liksom vad...
Ja, men det var något som växte fram ganska ganska snabbt i att det är, vi har tappat på årskorten, och årskorten har varit ett starkt fundament i AIK fotbolls supporterkultur under väldigt väldigt lång tid. Och det där måste vi liksom ta tag i innan det på något sätt går åt fel håll. Jag tror att man gjorde en till exempel en ny, man gjorde en omflytt med Nike, kom in i AIK-gemenskapen till exempel. Det tog väldigt mycket tid och kraft av organisationen, var tvunget att ta väldigt mycket tid och kraft av organisationen. Det gick mycket kampanjer kring Nike och vi hade matchtröjkampanjer och lanseringar som var väldigt, väldigt påtagliga. Jag tror att det var tvunget att få sin roll och kanske på bekostnad av årskortsförsäljning. Nu har vi ju sett att lösbiljettsförsäljningen det här året har peakat. Det är alldeles fantastiskt. Men fortfarande, återigen, årskortsförsäljningen måste vara ett stort fundament. Och med det i bakhuvudet så har jag alltid, det är något jag alltid har reagerat på, att årskortsförsäljningen sätter igång väldigt sent. Jag har förstått varför, därför att det är organisatoriskt svårt att få ihop det, speciellt när man är en händelsestyrd organisation också. Men när det går bra sportsligt också, så infinner sig en form av lugn och tålamod. Och det kombinerat med att jag kommer från Friends Arena, kan AIK, har jobbat med AIK, gjorde att vi hade en ganska, eller vi hade ett gyllene läge att kunna börja fokusera på långsiktighet direkt. I grund och botten, jag behövde ingen startsträcka från det att jag hoppade in på AIK egentligen. Och det tyckte vi att det var ett tillfälle liksom att, som vi inte fick missa. Så jag jobbar ju väldigt tajt med vår servicegrupp och ansvarig Dan Nolander för att hitta för att på något sätt hitta en gemensam linje i årskortskategorier, årskortsarbetet och de kringarrangemang som vi gör. Där satte vi oss väldigt tidigt och drog upp liksom linjer för så här vill vi att man ska möta ett matcharrangemang på Friends Arena. Och då, utan att bli för företagsmässig, paketerar vi det och presenterar det för supportrar i form av årskortskategorier. Det gör att vi kunde ganska tidigt sätta igång med släppet av årskort för att vi var klara. Vi hade två strategiska riktlinjer som vi byggde på. Det ena var att justera snarare än förändra. Återigen det här med att folk har hittat sin plats på Friends Arena. Friends Arena är i ett läge där AIK-are kan anamma mer arenan och matcharrangemangen. Det är dumt då att skruva för mycket. Nu har vi gjort förändringar på familjeläktaren, men det är i princip de förändringar vi har gjort. I övrigt så har kategorierna sett ganska lika ut. Och sen så hade vi nästa strategiska riktlinje som vi jobbade efter, var att göra färre saker bättre. Bättre att vi satsar på ett fåtal delar av matcharrangemanget och gör dem genomarbetat. Och att vi ser en röd tråd i det vi gör mot det vi kan presentera i form av årskurskategorier. Så allt det här satte sig väldigt tidigt. Och då var det ett enkelt beslut att fatta att kunna släppa upp det rekordtidigt. Och jag tror och hoppas att det här är någonting som AIK kommer göra framöver. Vi släpper årskorten till förnyelse så pass tidigt som i september, år efter år.
Jag är Nils-Erik Johansson.
Kompromisslös.
Jag är Ivan Torina mot Moskva.
Vila i fred.
Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är AIK.
Det var spännande att höra och jätteintressant på många sätt och vis, för att det, ja, sagt nya tag känns det som. Och det är jättepositiva känslor sen runt omkring känns det som. Och på tal om det så, nu har vi Östersund imorgon, skitviktig match. Men Sundsvall hemma på söndag kan det bli en potentiell guldmatch. Och nu när du pratar Nike och sådär, så tänker jag på det här kampanjen i början av året. Sanningens ögonblick tror jag det var.
Precis.
Och som du nämnde i början, så det Sebastian Larsson gör i måndags är ju verkligen ett sånt ögonblick som folk kan bära med sig. Och på söndag kan ju verkligen bli så. Jag läste in nu precis att det är 29 000 sålda till söndag. Stämmer det?
Det stämmer.
Det är ju skitgrymt ju.
Ja, jag tror att nu när vi sitter här och pratar så har nog både läktare 1 och läktare 2 nästan tagit slut.
Ja, nej, det är bara att lyfta på hatten. Alltså. Det känns som vi nu, som vi började prata med också, det är vi gör det tillsammans. Det känns verkligen så. Mm. Det är ett sånt år i år när vi liksom bara... Vi kan spela dåligt mot Malmö och det låter inte bra. Men fan, vi plockar med oss energi från den där matchen ändå. Och liksom ännu mer energi än vad vi har. Om vi kan ha mer, liksom, känns det som. Känner att det speglar av sig liksom allt ni gör också, att liksom skjuta till det sista nu, sista matchen.
Ja, men verkligen. Och här måste jag också lyfta Norra ståplats med hur Norra har fungerat under hela säsongen. Och den sammanhållningen som har varit, och just det här med att man har gett sig den på att sjunga och hylla rakt igenom hela matchen. Och det var som vi skrev nu när vi fick en utökning av vår ståplatskapacitet. Det är ju otroligt roligt att kunna kommunicera sådana saker när det har funnits andra klubbar då som har gått åt andra hållet under säsongen. Och just att det sker i en dialog med polisen i Solna och räddningstjänsten, att de känner att ja, men AIK har koll på sina arrangemang och supportrarna har en stämning. Det speglar ju av sig när polisen ska ge oss vårt tillstånd och vår kapacitet. Mm. Så att där, precis som du säger, där känner vi verkligen hur alla liksom jobbar tillsammans. Att det blir otrolig energi. Kick av att känna att det jobb vi gör också liksom lever i symbios med det supportrar vill och det sporten presterar. Mm. Det är jättehäftigt.
Ja, men håller verkligen med. Mm. Och jag vet att det har varit lite problem, och jag vet att du gärna vill lyfta det också, men det har varit lite strul med folk som köper biljetter av så kallade biljetthajar. Vi kan väl inte nog belysa det, att köpa från legitima AIK-fotboll då, helt enkelt.
Ja, det är AIK-biljett.se brukar för att liksom trimma in den adressen. Ja. För det är det absolut, det är vår officiella kanal när vi säljer biljetter. Det här är otroligt sorglig historia faktiskt, för att det är någonting som kommer utav att AIK går så bra, är ju att vi naturligtvis ser en till ökning av publik som normalt sett inte på AIKs matcher, och det vill vi ju ha, för vi vill återigen lära folk ett mönster att gå mer kontinuerligt på AIKs matcher, så det är väldigt positivt. Men till exempel så är ju AIK naturligtvis stora över hela Sverige, även utanför Stockholm. Nu mot Malmö så var det ganska ledsamt att se en pappa då som kom från någonstans utanför Stockholm, minns inte var, och hade köpt 4 biljetter till sin familj. Och han är till och med han är så ärlig, för att han kommer till oss, och jag står där i biljettkassan då och hör det här, och han kommer dit för att han vill uppgradera 2 biljetter, för han säger, jag är så ovan, så jag har råkat köpa 4 barnbiljetter och vi är 2 vuxna, så jag skulle bara vilja lägga till för de här vuxenbiljetterna. Det är inte ett jättevanligt beteende att man gör så, kan jag säga. Och det redan där får man ju sympatier för den här personen. Och då tittar vi på biljetten och vi ser ju direkt, jag ser inte det för jag är inte tillräckligt detaljerat kunnig, men personalen som driver kassan ser ju direkt att det här är en Viagogo-biljett. Alltså, Viagogo är ett sånt internationellt andrahandsförsäljningsföretag som gör. Hur de ser det kan jag faktiskt inte svara på, men de gör det. Vi kan identifiera det väldigt, väldigt snabbt. Dessutom så ser vi på priset att han har betalat ett helt annat pris. Och det innebär att vi kan inte göra någonting med de här biljetterna, för det här är inte våra biljetter. Så han har inte köpt dem av oss på något sätt. Så att han blir alldeles kall där när han står. Och då infinner sig liksom någon form av mänsklighet i det här, att där har han då åkt från gud vet var på höstlovet, och familjen har pratat om det här i säkert flera veckor, att de ska gå på den här matchen. De har lagt ut över 1,000 kronor på de här 4 biljetterna på familjeläktaren, som man normalt sett får för under 500-ringen. Och kan inte använda biljetterna. Och då lyckades vi trots en slutsåld läktare hjälpa honom med andra läktare, där vi fick trixa lite och släppa upp några ytterligare platser, hjälpa honom med 4 extra platser, och han började gråta, han är så liksom, blir så tårögd och känner liksom bara att vi har räddat hela hans kväll. Och där menar jag på så här, att det är så otroligt sorgligt att se vad de här företagen gör för människor. Det är en sak att du säger att du luras på pengar, men framförallt så lurar du på, du lurar på upplevelsen, och du lurar på någonting som känslomässigt är gör så otroligt ont i människor. Det berör mig nästan mer än pengarna. Och då är det jättelätt att sitta på ett kontor någonstans och fatta ett beslut om att nej, men har de inte köpt av oss så är det deras problem. Men när du möter de här människorna i verkligheten och ser barn som inte får komma in på arenan, som har liksom längtat efter det här flera veckor, då är det inte lika tuff.
Nej. Nej, fan, starkt att höra. Eller starkt, men jobbigt att höra, men...
Ja, sen måste jag också understryka att det här var ju ett undantag. Det går ju inte att göra så här. Vi kan ju inte, AIK har ju inte fått, nu fick vi betalt för de biljetterna, så det var inte det. Men alltså, det är inte alltid vi kan lösa det. Hade det varit mot Hammarby, vilket hände då liksom många gånger om, så hade vi inga biljetter.
Nej.
Det gick inte att lösa. Det var otroligt många liksom, människor som gick därifrån, så var liksom, för årets match.
Mm.
Så, och det är fruktansvärt att se. Så
ja. AIKbiljett.se,
ja.
Och försäkra dig om biljetterna. Då främst till Sundsvall på söndag, som är ju sista hemmamatchen.
Precis.
Som man skyndar sig på också, för det kommer väl rinna på, känns
det
som.
Det får hoppas.
Jo. Jag tänkte vi ska runda av lite, och då har vi ju en viktig match imorgon mot Östersund. Jag tänker nu igen som AIK förutalare, vad är dina tankar? Vi har just nu när vi sitter och pratar klockan 18:51, Norrköping spelar mot BP några mil härifrån. Det kan ju bli klart imorgon, men jag tänker att det går så långt, men det är rent det går.
Så är det.
Så är det. Vad Östersund borta, vad känner du?
Spontant känner jag att det är ett motstånd som AIK under en normal dag ska klara av. Och bortaplan egentligen åsidosatt, för att vi har haft den kvaliteten över hela året. Men det här är ju ingen normal period på något sätt just nu. Och Östersund är ju, nu har jag inte riktigt koll på hur ligger de, alltså har de chans på Europaplats fortfarande?
Jag tror inte det.
Ja, jag tror
det
att de är borta. Jag tror det, men det är ju liksom ett bra lag. Så att det är ju oerhört tufft. Jag tror att vi är två avstängningar, men jag tror faktiskt att det mentala i frispark, återigen, jag har aldrig spelat fotboll, jag har ingen aning om hur det funkar, det mentala i det här frisparksmålet misstänker jag gjuter så pass mycket mentalt mod i en spelartrupp. Vi pratade om det tidigare, om det hade varit tvärtom, att vi hade tagit ledningen och släppt in, att det hade inte alls varit samma liksom känsla för det på något sätt. Så att åka upp dit med den här vetskapen, det är lite som, du vet, det känns på något sätt rofyllt ändå. Så när man följer laget relativt nära, så känns det som att man blir imponerad över strukturen och hur lugna och sansade de är. De tar liksom verkligen en match i taget, de tar ett moment i taget, de liksom svävar inte iväg någonstans. Det ger mig ro i sättet de arbetar. Men vem vet, vad som helst kan hända.
Ja, men verkligen, så är det ju. En match i taget, och så börjar vi med Östersund. Får vi se hur vi landar där sen. Tack för att du kom hit och ville prata lite med oss. Det är jävligt skönt mitt i det här meckat av matcher och ångest, som jag känner lite att det är. Eller ja, ångest verkligen. På ett bra sätt också. Som du säger, man tog med sig energi från i måndags.
Ja, verkligen.
Jag vill bara upp till Östersund nu, känner jag, och liksom spela av den matchen och sen, som jag tror avgör hemma mot Sundsvall. Ett nytt sanningsögonblick, för vad hoppas. Vi snackade lite om det innan, det glömde jag ta upp. Men jag ska precis säga vilka som har gjort Radio Råsunda. Och så kom jag på att det är någonting jag ska ta upp här. Och du har ju varit med och gjort en massarin med Martin Wiklin en gång. Vi drar av den lite snabbt innan vi tackar för idag, tror jag. Vad hände igen?
Nej, det är ju inte ett av mina moments of pride, tror jag faktiskt. Jag tror Martin ringde mig. Jag hade fått numret av någon gemensam bekant. Och jag stod ju dåligt till, hörde inte vad han sa. Men det var precis då där det stod klart. Jag kommer inte ihåg vilket år det här var, om det var 2014, 2013, jag kommer inte ihåg. där det stod klart att Djurgården inte kunde passera AIK i tabellen. Så han skulle fråga mig om John Jansson Klopers dag. Jag hör inte vad han säger. Så jag tycker han säger något helt annat. Och du vet så här, så att jag får... det blir bara jättemärkligt. Sådär. Men sen tror jag att om jag minns rätt så tror jag att jag fick ringa upp igen. Och fejka. jag tror faktiskt inte jag hört det ens själv. Men det, som jag minns det så var det... att det var väldigt... det var inte bra.
Nej. Nej, så kan det ju vara. Är det något du firar förresten? Vi får ju anledning att fira tre varje höst, ja, senaste åren. Ja. Hur firade du år?
Jag lever som en jobbbubbla. Ja. Jag kommer inte ihåg exakt vilket datum det var nu. Vi uppmärksammade det ju liksom, ja, i sociala medier. Sen lite så här så känner jag att vi fokuserar på AIK. Ja. Där kanske har gått där med, som vi pratade om med, som du nämnde innan, med passionen och professionella. Lite går du in i en form av jobbroll och lämnar allt för mycket passion bakom dig. Djurgården just nu är inte ett sportsligt hot mot AIK på något sätt. Och då funderar jag inte så mycket.
Nej, det kan man nästan sätta punkt där. För det är ett bra slutord faktiskt. Tack igen Fredrik för att du ville komma och prata lite.
Tack själv.
Och vi som har gjort programmet, det är jag, Rasmus Forsberg. Det är Andreas ute i rummet som alltid gör ett bra jäkla jobb. Det är Jim Rydén, producent Jocke Fröberg, August som jag vet ligger och klipper tifo någonstans, och så Nathalie Bergström såklart. Tack för att ni lyssnade, och så ses vi i Östersund och mot Sundsvall på söndag. There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England she sails. Far away from your land of endless sunshine, to my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow, though my heart is full of tears at this farewell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. I heard there's a wicked war a-blazing, and the taste of war I know so very well. Even now I see the foreign flag a-raising, their guns on fire as we sail into hell. I have no fear of death, it brings no sorrow, but how bitter will be this last farewell.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.